Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och säger vi hej och hjärtligt välkomna till alla lyssnare av Handbollspodden Avkast. Ny vecka, nytt avsnitt och det är söndag kväll nu. Bara någon timma eller tre efter att Sverige åkte ur EM-turneringen på ett sätt som inte såg så kul ut mot Montenegro. Jag började lite i morse med att skriva lite anteckningar inför den här kvällsinspelningen. Och där står det, Sverige har spelat bra och kanske imponerat utifrån förutsättningarna och jädra. Känns som att jag eventuellt får stryka den anteckningen lite grann. Vi får se vad ni experter säger. Jag som säger det här heter Emil Sjölin och jag hälsar Josef Pujol, Charlie Sjöstrand och Christian Albinsson lite extra välkommen den här veckan. Hej Christian!
Hej hej!
Du har ju lovat trots en eventuell sjukdom eller vad vi ska kalla det att vara med åtminstone i början va? Eller så länge du orkar. Mm.
Ja, det har inte med eventuell sjukdom att göra. Jag är seg så här på kvällskvisten till skillnad från er då. Mm. Det är min sämsta. Men jag har ju lovat, för jag har ju annonserat att, och blir en liten cliffhanger här, jag har annonserat att jag ska ge en exposé över Thomas och Tyra Axners hem i Lund. Vilket är ju aktuellt nu eftersom Thomas är i Danmark.
Du kommer ju ofta in och bidrar med det där, vad ska vi säga, lite snett ovanifrån perspektivet, att du kommer med någonting som ingen annan riktigt har i skjortärmen i vår podd.
Nej, och det beror ju såklart på mitt tillkortakommande när det gäller att analysera själva handbollen. Så då får jag istället hitta min plats på ett annat sätt.
Ja, det är starkt ändå. Men för att kasta igång det så kan vi ju börja vändan då med vad tar du med dig från veckan, och vi börjar med Charlie Sjöstrand. Vad tar du med dig från veckan som gått?
Ja, jag paxade ju den här snackisen för typ en vecka sedan, vad jag skulle prata om, och det känns ju som en evighet sedan nu. Det är ju nästan överspelat, men jag får väl ändå ta med mig det här pyttelilla norska drevet som ändå gick efter vår förra.
Du tar med dig att Avkast har blivit big in Norway.
Ja, eller hatade i Norway, hur man nu ser det. Och jag har fått fäkta bort lite normen på olika sociala plattformar som är arga på mig. Mm. Så det tar med mig.
Ska du berätta om Tom?
Jo, ja, det kan jag göra. Ja, men för er som inte hängde med på det då, som oavsett om ni hörde avsnitt eller inte, så vi var ju lite spydiga på slutet där mot Norge. Eller ja, framförallt det här att vi tyckte att de var lite fjantiga i det här att de skulle skicka hem den ryska förbundskaptenen och att de liksom stod och pekade finger. Och jag tyckte det var lite så här angiva mentalitet. Så jävla fånigt och hetsa upp sig över en sån sak liksom. Och det var det ju någon då, alltså jag är sjukt förvånad också hur fort det här kom ut. För när kom avsnittet ut? Runt lunch vid måndags eller?
Mm, någonting sånt ja.
Ja, och typ bara några timmar efter det så hade ju Nettavisen då, som jag efter jag gjort lite research visat sig har 2,3 miljoner läsare i veckan och är Norges största nättidning. Ja, de hade liksom någon hade tipsat om då om att vi uttalar oss så här, och så hade de gjort en klickis på detta och kört en klassisk hetsjakt då, där de hade tagit våra citat som ser ohyggligt mycket elakare och argare ut i skrift, det får jag medge, och slått på stort.
Norge, hade... U-land eller vad var det?
Ja, precis, ja, det var liksom en rubrik, svensken raser mot nordmän, det är ett jävla u-land.
Men det var ju förre näringsminister Björn Rosengren, ju TCO-ordförande tidigare, som sa att Norge var den sista sovjetstaten. Det är ett jävla liv ju.
Oj, ja.
Det är du. Men, och Björn.
Ja, man lär ju sig det, att det ser rätt mycket värre ut i text, det man säger.
Verkligen. Ja. Precis. Ja, men det är uppenbart. Och det är också det som gör att man sitter lite grann klämd här i mitt fall. För att jag kan ju fäkta hur mycket jag vill, men jag kan ju inte förneka att jag har sagt exakt det som de skrev. Jag har ju sagt de här sakerna.
Ja, men det känns ju lite fånigt att börja tala om kontext och tonfall och sånt. Då lägger man ju sig lite.
Ja, fast det är ju det enda jag har. Mm. Alltså, om jag ska försöka att inte dö på den här kullen och hävda att Norge faktiskt, att jag rasar mot nordmän. Och att det är ett jävla u-land, att jag är riktigt arg, så är det ju det enda jag har, att vi satt liksom 11:45 och garvade lite och sa det. Och att och det verkar ju, som tur är, så det enda jag tycker är skönt är i alla fall att Olle Erevik verkar ha fattat det i alla fall.
Han tog det väldigt snyggt, ja.
Väldigt snyggt, väldigt roligt. Så liksom det tyder på att han har fattat det. Jag vet inte om han har lyssnat och förstått grejen, eller så bara fattar han vad det är.
Ole lyssnar ju på, jag har ju spelat med Ole, och han lyssnar på podden.
Och lyssnade?
Ja, precis.
Han gjorde ett nummer i sociala medier om att vi tappade en specifik lyssnare. Och eftersom han själv la ut det, så gissar jag att han syftar på sig själv.
Men och jag tror att framförallt han är ju expert för norsk TV också, och jag tror att han kanske inte lyssnar när vi pratar SOE omgång 7, men när vi snackar om grejer som han kan lära sig av, så att säga, så brukar han nog lyssna ganska ofta. Så att, och jag tror också att det var han som tipsade Nettavisen, men det var, den här skribenten var ju på plats i Kolding som skrev, och att det blev säkert en snackis i det norska medielandskapet på plats i Polly.
Lyssnarantalet steg till höjderna i Norge, kan jag säga. Det är ju lite kul att man kan se statistik på varifrån människor som lyssnar på podden är. Både Danmark och Norge gick upp, och jag gissar att de danska lyssningarna i hög utsträckning bestod av norska lyssnare som befinner sig på plats i Danmark nu.
Fan vad kul, men hur kan man kvantifiera? Alltså, kan
vill,
säga hur många...
vill du ha det i procent, så kan jag säga att det är en steg med 100% ungefär.
Okej.
Vill du ha det i reella...
Jag vet ju inte om det är från 5 till 10 då, eller om det är från...
Nej, men det var från 89 per vecka till 100 någonting, 190 typ. Så att, lite drygt 100% upp.
Ja, men det är ändå coolt.
Ja, pinsamt att visa sig nu om jag har räknat fel på procent. Det kan ju mycket väl vara så. Men jag tror det är så.
Ja, men det lät ju som att det var 100% ungefär.
Mm.
Ungefär, kan man säga.
Mm. Ja, nej, men så att det blev ju... Men det har ju blåst över ganska fort. Det kanske är en förklaring då att det är så många som har lyssnat och faktiskt fattat att, aha, okej, det här var en klassisk klickis. Jag har fortfarande inte bestämt mig för om de som jobbar på Nettavisen är totalt hjärndöda, eller om de bara inte, eller de vet precis som håller på med, i så fall är de jävligt dåliga journalister bara. Men något av det är det, och det får de gärna citera mig på.
Ja, nu ser man ju den nya Nettavisen. Nordmän är efterblivna. Nettavisens journalister är usla. Ja, men det blir
icke alla nordmän. Nej, men det, ja, skitsamma. Det ledde i alla fall till att vissa då som givetvis, och alltså jag fattar det, för jag läste artikeln själv och var så här: herregud, vad är det här? Usch, vad vi låter det hemska. Oj, har vi sagt det här? Och de norrmännen då som hör eller läser om detta, jag fattar att de blir svinförbannade. Det är ju inte svårt att hitta mig heller på sociala medier, så att jag har ju fått en del en del norrmän efter mig då. Inte jättemånga, men några stycken. Och så en del roligare än andra. Ja, men en del roligare än andra. Det var någon på Facebook. Det är nästan min favorit, han som skrev. Är vi ett u-land? Är vi ett u-land? Vad fan är det för fel på Malmö? Eller något sånt där skrev han. Och det är så här, ett, du är rasist. För det är bara, jag vet varför du tar Malmö. Och två, Malmö är inget land.
Nej.
Så att liksom nej. Lite så här. Det är inte så att jag
har ingen... Oslo framför Malmö om jag är till hans försvar så att säga.
Som ett u-land?
Nej, inget nej. Är ju ett u-land. Det är ju...
Ja, svagt av dig Christian att ta norskens parti, men så
ja, okay. Men den roliga, och sen var det en annan en man då, och det här, en anledning till att jag kommer läsa lite ur den här konversationen är för att det slutar väldigt fint med att vi blev sams på ett väldigt härligt sätt, men det här var ju klassiskt då att han den här killen då hade läst i tidningen men inte bemödat sig att faktiskt liksom gå till källan och lyssna på hur det lät. Och så han var jättearg då. Och då skrev han så här med norsk brytning givetvis. Charlie, i utgångspunkter anser jag dig för att vara en uppegående och smart person. Nå begynner jag att tvile. När man har coronaregler så är det till för att följas. Och när Ambros Martin är så tjock i hådet att han blåser i alla regler så är det bara att sända ham hem. Varför tror du reglerna är där? Selv om dere i världens flotteste land inte har funnit ut att corona existerar har vi i urlandet Norge gjort det. Vi har 300 döda. I Sverige är det över 6000. Så jag tror faktiskt dessa reglerna bör följas. Men Donald Trump och Sverige ligger ju litt föran och vet vad de driver med. Och Thomas i Expressen vrir och vränger på allt Johaug säger.
Fick du en smäll för det?
Vem är Thomas undrar jag? Allt är galt och Sverige är bäst. Allikeväl blir det parkert. Så följ coronaregler Charlie. God jul. Och då svarar jag...
Med göteborgsbrytning, eller?
Nej, men vanlig riksvenska. Ja, herregud. Han gick utanför den röda zonen och stod en stund i den blå zonen. Han borde stängas av på livstid. Det la ju inte direkt... det la ju inte olja på vågorna.
Nej, det var synligt.
Om man säger så. Ja, nej, men jag orkar inte läsa upp. Men det var liksom följdes av ett lika långt igen. Han var väldigt upprörd. Och sen då så jag liksom sådär, ja men lite så här, lite si, lite så. Och så slutar jag i alla fall med, ja, ta väl hand om dig. Ge mig din mailadress Charlie så ska jag skicka dig min jul-CD. så nu har jag fått en julskiva som jag har på min dator. Som jag ska lyssna på när det börjar närma sig jul här tänkte jag. Så det var ändå ett fint avslut. Så det får avsluta vad jag tar med mig från handbollsveckan den här gången.
Kan vi inte lägga upp något av de spåren på...
Best of. Ja, på topp 3-listan där.
Ja, men det, ja, absolut. Det kan vi göra.
Christian, vill du köra din så ser det ut hemma hos Axners nu, så får du jättegärna ta och göra det när vi ändå är inne i det här segmentet. Och för alla lyssnare så vill jag verkligen poängtera, vi kommer alldeles strax till EM och vi kommer alldeles strax till Sveriges match idag och så vidare. Men det här tror jag kan verkligen blinka till vissa av våra lyssnare i alla fall.
Precis, de allra nördigaste lyssnarna undrar ju hur det ser ut hemma hos Axners, givetvis, i Lund. Och upprinnelsen är ju att jag för Simons räkning och för vår avkast TV, där Charlie också är med såklart, var hemma och träffade Tyra. Och då hade ju Thomas redan åkt till mästerskapet, så det var bara Tyra hemma. Och det var ju för att jag är en intervju med henne. Och det var ju en plattfot som jag hade med mig där ljudet var så vansinnigt. Och det tjöt i, det var ett jävla tjutande ljud, så det gick typ inte att höra och använda det. Så jag la hela lördagen åt helvete. Men om jag som ni har undrat hur det egentligen ser ut hemma hos Axners, så fick jag ju i alla fall det med mig hem. Om man angör Lund från centralstationen, vilket ju man oftast gör, så går man en liten kort promenad på kanske 100 meter till Clemenstorget, som ni känner igen, anlades på 1890-talet och är ju känd för sin torghandel. När jag var där den lördagen så var det ganska kalt, och personligen kanske jag kan tycka då att man kan göra något mer av det torget, men det kanske inte är min strid riktigt. Och just Axners uppgång ligger bredvid den italienska restaurangen Vespa.
Om ni har mycket fin, där. Mycket fin.
Ja, både ja och nej, för att den har verkligen chanserat de senaste 10 åren, märkte jag, för att jag började med en liten fika där. För jag kommer ihåg att för 10 år sedan var jag på dejt i Lund med en tjej från Halmstad som bodde där, pluggade där. Och då var det liksom stället som man skulle ta en tjej till. Så är det inte riktigt längre, kan jag meddela. Och hur slutade den här dejten, undrar ni? 1700 kronor fattigare och en luftmadrass i köket i hennes studentlägenhet. Mm. Men det tragiska med det här var ju att jag tror att vi kände varandra, och vi hade väl liksom en flingat någon gång sådär, men så skulle jag köra, jag vet inte fan varför jag var där nere, men jag hade i alla fall bil, och så hördes vi några dagar innan och sådär, och så visste hon att jag skulle köra från Lund till Halmstad. Och då, det var ju precis då när hon skulle flytta från sin studentlägenhet, så hon ville ta hem massa grejer till Halmstad. Så det var ju liksom inte för att jag skulle komma dit och sova på luftmadrass, utan det var för att min bil skulle vara där. Mm. Som var den riktiga anledningen till att hon ville ses. Fy fan. Det känns mörkt så här efter.
Ja. Hur såg det ut där nu då, där Thomas bodde?
Sekelskiftsfastigheten som Thomas och gänget bor i är ju samma, till och med samma fastighet, eller fastigheten jämte Vespa. Och det är en sån här sekelskiftsfastighet som man ser på Östermalm och delar av Södermalm kanske i Stockholm. Med verkligen karaktär och personlighet. Så det passar ju. Man får rätt känsla när man går in. Och så kommer man in då i den här ganska spatiösa våningen med utsikt över Clemenstorget. Generöst ljusinsläpp från många stora fönster i såväl sovrum som allrum. Har jag antecknat här.
Var du inne i sovrummet alltså?
Ja, för det är liksom en förlängning av, jag kommer till det, men det är en förlängning av allrummet kan man säga. Mm. Det är väldigt stora, det hänger ihop liksom med stora dörrar som man kan stänga, men just när jag var där så var de öppna. Och golvet är av trä då, såklart. Och min gissning är att det är linoljevaxat, kanske gran, det vet jag inte, men det var känslan.
Gran? Det är ju lite fattigt.
Ja, fast det är en gammal fastighet.
Jo.
Reservation för träslag. Men det är ju ett golv med personlighet i alla fall. Mm. Och i taket är
stuckat. Ben, eller?
Ja, jag funderade på det, men jag vet inte fan om det var det. Jag är lite osäker.
Pick Kegels hemmaplan, fiskbensparkett. Då borde det vara i Thomas Axners lägenhet också.
Ja, men, eller hur? Man tycker det. Mm. Men i alla fall, i taket var det stuckatur och på väggarna var det konst från både Thomas och hans tjej som jag tror har påbror från Brasilien, va?
Pass.
Ja, det är i alla fall en mix av det här som jag tror då är sydamerikanskt spirituella med det lite mer strama skandinaviska som flörtar med Danmark designmässigt. Som jag tror då kommer från Thomas.
Men när du säger ett konst som kommer från Thomas, det är inte han som sitter där och kritat?
Nej.
Nej, det är hans konst bara.
Ja, precis. Och det är lite affischer och det är lite... Alltså det är en blandning, men det är, trots att det inte är... Trots att det liksom är två skolor som möts, alltså det här sydamerikanska med lite mer skandinaviskt drama, så tycker jag att det gifte sig. Mm. Det var inte spretigt på något sätt, tycker jag. Inredningen sparsmakar, men innefattar personliga detaljer som jag gissar signerar Thomas Tjej då. Utan att veta, jag har inte träffat henne, men jag tror det. Kändes så. Lite mer spirituella inslag, som sagt. Alla barn har sina egna rum i en korridor som mynnar i köket på höger sida och vuxenrummet då, vuxensovrummet på vänster sida. Och det var ju de här stora dörrarna som vette mot, alltså från vuxensovrummet mot allrummet.
Ingen luftmadrass där inne, eller?
Nej. Men här har jag, och sen har jag, som ni hör så är jag ju förtjust i lägenheten. Men här, det kommer tre invändningar ändå som jag ändå har noterat.
Ja, kritik då, mot Thomas lägenhet. Okej. Okay. Ja, jag tar fram anteckningsblocket.
Ja, det första är nämligen att jag tänker att det är jävligt svårt att ha samlag i den här lägenheten när alla är hemma. Just för att det borde bli väldigt lyhört och ja, så där svårt. Att, ja, om någon sitter i vardagsrummet så... Ja, ni fattar. Invändning nummer två...
Nej, kan du berätta mer?
Tror i en vuxen relation när man har barn att man försöker även i en ganska ljudisolerad miljö passa på när inte alla är hemma, tror jag. Men ja, skitsamma, Christer.
Men det vet du bättre. Mm. Mycket bättre. Ska vi se. Min andra invändning här. Ja, just det. Invändning nummer två var att Thomas hemmakontor skär sig ganska mycket mot övriga inredningen genom ett IKEA-furubord och en helt vanlig kontorstol som konventionell och lite modern. Sådär.
Mm.
Det tycker jag var lite synd.
Ja.
Fundering nummer tre är att jag misstänker att det är en hyresrätt som han har fått via den här glasmästaren då, Lugis framlidne supporter Arne Pålsson, som ju är, eller var, en fastighetskung i Lund då. Det drar ju ner betyget lite, tänker jag, att det är en hyresrätt.
Men vet du att det är en hyresrätt?
Nej, jag säger ju det, att jag gissar att det är en hyresrätt.
Ah, okay.
Så den tredje kritiken kan eventuellt falla på sitt eget grepp?
Ja, men vi kan ju mässa. Jag kan mässa.
Varför drar det ner förresten? Att det är det?
Jag vet inte, men det känns som att en spatiös våning vid Klemensdorget vill man väl äga. Men det kanske bara är jag som är lagd åt det hållet.
Det är väl era gamla pins, va? Jag älskar att äga. Heter de inte så?
Invändning nummer fyra. Inget etage med pool.
Endast fyra altaner.
Vinkällare eller vinkyl hade han, det noterade jag. I kökets...
bara kyl. Liksom, hoppas det var en dörr i alla fall.
Vadå, det var bara en kyl? Det var inte ens ett eget rum?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Ja. Ja, väldigt sossigt. Jag får bara säga, apropå det här du pratar om hans möbler. Jag antar att du känner till att han har ett stort intresse av inredning och design och så.
Mm. 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 Absolut.
All right. Ska vi ta med oss något mer ifrån Axners, eller ska vi röra?
Nej, jag tänkte bara ett slutbetyg liksom. Mm. Och det är att jag tycker att de här tre delarna, eller tre kritiken, drar ner något. Men personligheten och karaktären ger slutbetyget 4 av 5.
4 pulsemän av 5.
Exakt, precis.
Lunna Melle.
Det speglar Thomas personlighet på ett bra sätt.
Det är ju det viktigaste egentligen med lägenheten.
Eller hur?
Mm. Mm. Tack så hemskt
mycket för den
inblicken, Christian.
Mm. Exposé var det.
Mm. Tack. Josef Pujol, vad tar du med dig från veckan?
Ingenting i jämförelse med.
Nej, men vi behöver inte sätta dem så emot varandra.
Fan, nej, du borde gått först, Josef.
Ja, precis.
Sen jag och sen Christian. Eller Emil, har du sagt ditt än?
Nej.
Ja, kör du, Josef. Vi får lösa det på något sätt.
Jag har ju bara en kort grej faktiskt. Och det är ju att som vi väl alla vet så har ju min vän Helge Freiman bytt till Alingsås efter operation och långtidsskador från varo. Så gjorde han då debut igår. Och det blev en kortvarig debut eftersom han skadade sig igen då. Och har ju han har ju varit med och tränat för fullt i över en månad med Alingsås. Och det var inte den gamla skadan så att säga som han skadade sig. Vilket ju är skönt. Men ändå så lider ju något enormt med honom som tvingas återigen till rehab. Och skador är ju verkligen ett helvete. Alltså nu börjar, när man är 20-23 typ, då tänker man ju inte på det. Men sen så när man faktiskt börjar bli lite äldre och fler i ens egen ålder, typ Charlie och sådana här gubbar som man ofta har mött och sådär, Robert Måsson, Joro Tamminell och massa gubbar, att det blir att man måste sluta på grund av skador. Det blir lite deppigt varje gång faktiskt, och extra nu då i och med att jag har en stark personlig relation till just Helge. Men det är väl det jag tar med mig från veckan som har gått, det här skadehelvetet så att säga.
Ja, deppigt. Det jag tar med mig är att vi har en jävla fin lyssnare som heter Niklas Hildebrandt som har skickat mig ett gammalt handbollsmagasin. Jag skulle tippa på att det är från kanske 2003 eller så. Och det var underbart.
Är det Johan Petterssons?
Ja, nej, det var fan.
Nej, det var
det här är typ förbundets, alltså jag tror att det är typ Svenska handbollsförbundet på något sätt som har åtminstone beställt den, för att det liksom handlar om framgångsåren då. Och de har tydligt tagit ett statement och kallat det för Benga Johans landslag och sådär. Så det handlar mycket om det. Men om jag får tag på några fina bilder, det är jävla svårt att fota av magasin, men då kan jag lägga upp några fina bilder på exempelvis Oskar Kalén när han är 12 år och sådär. Så att det finns en del mumma där i. Att vi har så fina lyssnare, det värmer ju ett annars väldigt kallt hjärta. Och med det sagt så ska vi väl gå in då på Sverige. Som sagt då, ute ur EM i med förlusten mot Montenegro idag. Och som jag summerade så är det här den första dåliga insatsen från Sverige. Annars tycker jag att de har presterat i linje med eller till och med strax över vad man kan förvänta sig. Ändå så landar det bara på då en seger i EM, om de nu inte då mot all förmodan går in och slår Frankrike som ju faktiskt har något att spela för i sista matchen och sådär. Så det är, ja, men så. Charlie, hur tycker du att vi ska förhålla oss till den här Montenegro-matchen? Tycker du att det här drar ner Sveriges betyg, eller tycker du att det där var vad det var?
Får jag bara fråga ett tag? Var inte Sverige ute redan innan?
Det fanns väl någon teoretisk möjlighet, va? Bla bla bla. Nej, det kanske inte gjorde, men det som var...
Jag tror att semi var borta, men...
Semi var borta, men det fanns ju en sån här luddig... om man kommer trea i gruppen, då kommer man få spela mot den andra trean i en placeringsmatch om 50-6 plats.
Just det.
Nu har man liksom ingen match att se fram emot.
Nej, okej.
Och är det inga...
Man kan komma 7 eller 8.
Nej, nu kommer man liksom i ett sjok då, 7-12. Typ.
Ja. Och det är inget så här att man har bättre lottning då i framtida kval och sånt brukar det alltid vara. Det var det som hade varit om man spelar 56 pris då, eller?
Detta vet jag ingenting om, men jag vet att det fanns...
Fan, det känns ju helt meningslöst att spela om 56.
Ja, det kan ju vara någon sån här, du vet, pump som har kommit på att där har jag en egen liten kupp som vi kallar Mustafas kupp.
Just det.
Eller så. Det är väl oväntat om han är inne och petar här i, men fan vad det är. Inget skulle förvåna mig med Dr. Hassan Mustafa.
Men det är ganska despotiskt, kan Martin Viröve eller vad fan han heter.
Jo, det är visa med den presidentspump som inte är lite despotiskt.
Nej, det är sant.
Ja, och det är, du menar att det skulle vara något konstigt, något orent i handbollen. Det känns helt främmande.
Nu kan nattavisen skriva här rasa mot EOF.
Despoten Bredrövs kupp om 50-60 plats, nej. Den kan vi ta bort, tycker vi.
Men vi har ju redan slagit fast att nettavisen förstår inte ironi. Så om vi bara säger att EHF, ja, de är ju skitbra. Helvete. Det är ju, nej, att de skulle lägga sig i finns ingen chans. Då skriver vi bara så här, svensken hyller EHF.
Ja, just det.
Nej, men det är klart att det drar ner betyget, för att svara på din ursprungliga fråga. Det var ju en riktig besvikelse matchen idag. När det annars var känslan hittills i turneringen tycker jag har varit att det har liksom, vad ska man säga, paradoxalt nog så har det gått poängskördsmässigt liksom från bra till sämre hela tiden. Men kvalitetsmässigt, spelmässigt, insatsmässigt har det varit precis tvärtom. Den första matchen man vann mot Tjeckien var den sämsta. Krysset mot Spanien, snäppet bättre. Förlusten mot Ryssland, hedersam. Och sen även bra match mot Danmark, bränner 5 straffar. Det får man inte göra. Och så kom den här matchen mot Montenegro då, där jag tycker framförallt att det är... Ja, men det är ett bedrövligt försvarsspel som fäller Sverige. Och nej, men det är inte en tillräckligt bra match. Och det är, jag ska inte säga att det är helt oväntat heller, för vi har liksom lite grann flaggat för att det kan se ut så här. Och mer i termer om att det kan gynna Sverige. Att Sverige kommer inte ha någon chans att gå till CM, och de är borträknade, och det har sagts att det är den sämsta truppen på hur många år som helst. Men vi har alltid vidhållit att det finns ändå en stor inbyggd kvalitet i laget, så när, om man liksom, om allting fungerar, om man får till det. Ni hör att jag drar mig för att använda uttrycket har dagen, va?
Ja, men du tassar runt det som en tallrik
ett gröt. Ja, precis. Jajamän. Nej, men om man då har det, då kan man vara nära att skrälla mot Ryssland och vara nära att skrälla mot Danmark, och det har man gjort. Men det kan ju också svaja så att man är ganska djupt ner i en svacka, och där var Sverige tyvärr idag. Så att nej, jag tycker definitivt att det drar ner helhets... Alltså det här är liksom en ganska stor skönhetsfläck på det här mästerskapet i norr Sverige.
Ska man kasta in något åt andra hållet, så är det ju visst på förhand Montenegro, Sverige så jämnt, kanske till och med odds för det lite till Sverige, tänkte jag i alla fall inför. Men vi vinner ju aldrig mot Montenegro. Montenegro verkar ju passa Sverige exceptionellt dåligt. Det verkar ju som att Montenegro gärna vill möta Sverige. Josef, kan inte du göra en liten sån speltaktisk analys? Vad tror du det är som gör att Montenegro är en sån mismatch mot Sverige?
Nu har ju inte jag sett dagens match då.
Men ni hade egen match där, ja.
Men generellt så är det ju så här att om man ska ta Sverige som helhet, så är det ju att vi är bra i försvar och ganska just nu i alla fall begränsade i anfall, och så har det ju sett ut i alla matcher. Och det är klart att om det då är så att Sverige inte får till sitt försvarsspel idag, då blir det ju väldigt kämpigt, så att säga. Utan för det vi har gjort så bra i de här andra matcherna, så har gjort att vi har känt att vi hade möjligheter mot både ryssarna och Danmark, är ju att det blir alltså matcher med få mål. Alltså om Sverige ska vinna en match, så ska det ju vara 22-20 och inte 35-33, eftersom i de siffrorna kommer inte vi upp. Och det som jag ändå tycker är att det här någonstans båda gott inför framtiden. Alltså det här lagbygget med Thomas, eftersom de spelarna, det är klart, det är ju en lite så här skärpunkt mellan några äldre, så man tänker, vad ska det bli av det här med de som har varit med ett tag, men framförallt tycker jag att det är en ganska ljus framtid med några spelare, alltså då såklart med Melissa och Torleifsdotter och Lindqvist och så vidare. Men de är ju bara i sin linda, alltså på sina internationella karriärer, samtidigt som det ju då finns ännu mer att ta på underifrån, eventuellt typ tyraxningar som vi har nämnt i andra sammanhang i dagens avsnitt. Men
och så mässing det, också.
Ja, och mässing och alltså Nina Dano var ju med nu och är ju såklart väldigt ung, och så finns det ju ännu en till vänsterhänt i Savov som ju många tror på inför framtiden. Så att det känns ändå positivt, eftersom vi trodde ju inte att Sverige skulle vara med och slåss om de ädla medaljerna i redan nu liksom. Men jag tycker ändå att vi var närmare mot de större nationerna än vad vi trodde.
Precis. Mm. Det var ju, man kan ju förlora en match på olika sätt. Och det här laget har ju förlorat med flaggan i topp förutom mot Montenegro. Det är ju att spela jämna matcher och förlora mot Danmark. Kanske man till och med kan värdera högre än en vinst mot Tjeckien. Christian, jag tänkte fråga dig som har kollat på många matcher. Om jag säger så här, vilka spelare i det svenska laget tycker du har stuckit ut åt det positiva hållet?
Ja, men ni nämnde inte Jessica Rydde, va?
Nej.
Jag tycker att...
det borde vara gjort.
Ja, för det tycker jag var en jävla spännande och trevlig bekantskap. Hon kan bli jävligt bra och vara redan bra. Och det tror jag är kanon. Och det kändes som att Filippa höjde sig lite grann också när hon kom in. Och de kompletterade varandra. De är lite olika spelartyper och sådär. Så det kan nog bli ett kul par med Jessica Rydde som kanske kan ta ännu mer kliv. Hon har varit bra, det visste vi ju, i IKAST. Men hur bra, det visste vi ju inte, i alla fall inte jag. För det går inte att kolla på det, de matcherna. Så att, nej, det är väl den jag skulle vilja tillföra då.
Det blir också en spännande konkurrenssituation. Det har vi pratat lite om inför mästerskap och inför trupputtagningen. Men det här just kring målvakterna, där det har varit väldigt, väldigt nästan tråkigt givet med Bunsen och Idén. Och nu har ju då både Jessica Rydde och men även då Evelin Eriksson som är tredje målvakt nu. Blandar sig in i en alltså, och ger Thomas då angenäma problem.
Men en annan reflektion, det är ju inte Sverige, men tittar man på Norge så är det ju en annan, det är lite slitet, en annan sport, men ja, fan vet om det inte är det alltså.
Ja.
De spelar på en helt annan nivå än alla andra, tycker jag.
Om jag bara får hänga kvar lite vid i Montenegro just, eller den matchen, så det som Josef säger är att vi bygger mycket på att vi ska spela ett tajt och bra försvar och liksom vi kan inte stå i uppsatt anfallsspel, så klarar inte vi att matcha de bästa, och jag håller med om det. Och det var det jag tycker att det är så, jag köper att det svajar och att vi har låga förväntningar och att man kan förlora mot Montenegro och Ryssland och alla de här lagen. Jag tycker det bara kändes onödigt idag, för att vi hade inte behövt inte få till det bakåt idag, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Det kändes som att om taktiken var fel eller om den utfördes fel vet jag inte, men det var precis som att Sveriges försvar agerade inte som jag tyckte de gjorde mot Danmark, där de var så här ska vi sätta vårt tryck för här är Danmark svaga och då spelar vi på det här sättet, utan tvärtom så var det ett försvarsspel som tillät Montenegro att göra precis det de är bra på. Alltså Radicevic gör 11 mål idag. Vi packar in mot mitten supermycket och har jättestor respekt för den här, vad heter hon nu då, Jaukovic eller något sånt där, den här bombaskytten liksom. Henne höll vi ju nere på ganska låga siffror, tror jag. Men vi är liksom jättespetsiga i mitten, packar in från kanterna. Alltså det var bara så här, de behövde inte ens satsa. De stod på 9 meter och bara slängde ut den på både vänster och högerkant. Hade inte Filippa haft 2 eller 3 rena frilägesparader på Medovic, så hade ju Montenegro lett med ännu mer i halvtid. Och det kändes bara som att det var bara onödigt. Vi lät dem göra det de ville och det stör mig lite grann. Men kan just den här matchen.
Kan det vara lite faran med att ha ett sånt taktiskt upplägg som Wiberg och Axnér verkar ha, att de inte sätter en egen startsexa och inte sätter liksom en exakt egen filosofi, utan att de mycket tittar på motståndarna, tar ut spelare, bygger sin egen taktik på att liksom utnyttja motståndarnas svagheter, att det ibland kan bli lite berg-och-dalbana av det, jättehöga toppar, och sen om man missar i det så missar man mer än om man ligger mer på en egen linje. Är ni med på vad jag menar? Mm.
Jag är med, och det är ju naturligtvis en ledande fråga, och det vore ju konstigt att svara nej på det med tanke på resonemanget jag precis hade. Alltså fallhöjden blir ju därefter om man som jag tycker att man gjorde då väljer fel taktik, eller hur man nu ska säga. Men jag är inte emot det i sig. Jag är inte riktigt, Jag är inte säker på att jag alltid köper det här som många klamrar sig fast vid, att det handlar, det handlar om oss och vi ska fokusera på vårt och inte så mycket på vad motståndarna gör. Ja, men allting, alltså det, för mig är det inte svart eller vitt. Alltså det måste finnas en balans där. Det är liksom, allting ligger i gråzonen för mig. Och även det här. Så att jag tycker egentligen inte det är fel. Jag är egentligen inte... jag vet inte om jag kan säga att det var fel taktik. Jag bara säger att det såg konstigt ut. Och om alltså så här, jag förstår inte varför försvaret agerade som de gjorde om det inte var uttalat att man skulle bete sig så. Och då kan jag lite grann ifrågasätta det. För jag tycker inte att det är 9 meters hot. Alltså det är inte ett 9 meters hot från Montenegro som vi har sett tidigare upplagor. Alltså Katarina Bulatovic som har lagt av. Rajcevic inte med för hon är gravid. Alltså det är klart det finns fortfarande hög kvalitet där, men de fick komma till alldeles för mycket 6 meters avslut i mitt tycke.
Det skulle säga det att dels det här med, det är klart att den 56 matchen om 56 pris är ju väldigt mycket bättre än 12 i Hassan Mustafas kapp, ja. men att jag tror också att motivation framförallt för försvarsspel är en väldigt viktig faktor där det handlar om liksom, vad ska man säga, det är ju kamp så att säga, och det är klart att utan att som sagt ha sett dagens match så kan det vara en faktor i det, att det blir väldigt glest när man känner att det är svårt, när man inte, alltså besvikelsen över att vara ute eller eventuellt ute och utanför semifinalen och sådär. Och sen det här med att Sverige inte har en fast, alltså det finns en väldigt gråzon där kring vad som, alltså det är ju rätt eller fel likt Charlie är inne på, men att så som jag förstått det så är det lite så här att okej, idag möter vi Ryssland som är väldigt stora och starka, då vill vi starta med Jamina Roberts och ge henne stort förtroende för att hon är snabb i mamman och kan löpa 8 runt de här stora ryskarna, medan när vi möter ett litet vad det nu kan vara, så låter vi Kristin Tolesdotter starta för att hon kan skjuta över dem. Och jag tror att det är mer så. Jag är helt övertygad om att Sverige har en grund i hur de själva ska spela, och sen varierar det lite från match till, eller lag till, motståndare till motståndare ska sägas, och vilka man väljer att satsa på. Det är nog mer så jag tror att den här alltså förändringar som Sverige, att det beror på. Jag är helt övertygad om att de har en egen grund i sitt försvarsspel, hur de vill agera och säkert också prioritera gentemot vad deras målvakter vill ha och så liksom. Men sen är det också alltså, man kan ju spela dåligt ändå, även om man säger att vi ska inte tillåta det ena eller andra, så kan det ju hända att man möter motståndare som då är eventuellt bättre än att, så spelar ju inte alltid roll. De har ju också en taktik så att säga som kanske ligger rätt snett emot vad din taktik är och gör det bara bättre helt enkelt. Mm.
Jag tänker att det kanske inte nödvändigtvis är en så mycket av ett filosofiskt beslut heller från tränarduon och utan kommer sig av att Sverige har ett väldigt jämnt lag. Alltså, då kan man mycket lättare göra så. Hade man haft en högerkant som är mycket bättre än den andra, eller en mittnia som är mycket bättre än de andra, då hade det nog inte varit så mycket rotation i det. Men nu är det sådär, ungefär lika bra spelare, men en är snabb och en är stor. Då kör vi den ena mot det laget där den passar bättre och så. Så att det,
100% för det så.
Om vi tänker lite så här generationsväxlingsmässigt. Sverige har ju generationsväxlat lite pö om pö de senaste åren, känns det som. Tycker ni att det laget som vi har nu är färdig generationsväxlat, eller tror ni man behöver göra ännu mer på, om vi säger då 2-3 års sikt? För det är väl där någonstans då, både ni och andra tyckare är ju ganska entusiastiska för framtiden, säger att det här laget, ja men det ser ju så bra nu, men det kommer nog bli lite bättre om ett par år. Vilka skulle ni vilja plocka bort då, eller tror ni att vi kan köra på det här och så plocka upp en eller två till?
Ja, men det blir inte, huvuddelen skulle jag säga av generationsväxlingen är gjord, men det är ju fortfarande ett ganska brett spann från yngst till äldst i truppen. Och det är klart att de som ligger där uppe och är äldst, Isabel Guldén, Jemina Roberts, det är väl inte, de har väl inte, jag hörde idag att Bella har 15 mästerskap. Det är, ja, det är ju helt otroligt sinnessjukt. Ja. Jag vet inte hur många till hon har i kroppen. Så där måste det ju, och visst att Melissa Petrén tror vi på sikt kan bli ännu bättre och kommer ta den kanske första positionen där då. Men det ska ju in någon bakom henne. Och det finns i nuläget kanske ingen riktig så här, ja, men när Jemina väljer att kliva av, då står den här spelaren och knackar på. Så alltså, det är inte helt färdigt. Några spelare ska ju in, men på det stora hela, som sagt, tycker jag ändå att stora delar av generationsväxlingen är gjord.
Jag är lite orolig då, måste jag säga, för hur det här svenska landslaget ska se ut om 2-3 år. För om det inte står någon riktigt bakom Melissa Petrén exempelvis, och vi ska fasa ut Guldén då, som har varit liksom världens bästa på sin position, det låter ju inte sig göra sig en handvändning.
Nej, och det som eventuellt oroar också är ju att det liksom det årsmässigt inte kommer klaffa så bra eventuellt. Alltså nu att man liksom inte får ihop, så att säga, helheten samtidigt. Alltså också med de nya yngre, och att de hinner bli tillräckligt bra samtidigt som de som ska bära det är på sin peak och lite sånt där. Och den liksom, vad ska man säga, åldersstrukturen och hur bra folk är i sin karriär liksom, den kan jag vara orolig för, men det kan eventuellt bli lite problematiskt att bara få ihop det till ett mästerskap liksom.
Annars får vi ju hoppas att spelarna spelar lite längre upp i åldrarna än vad de har gjort tidigare. Det har vi ju sett i och för sig. Det skjuts ju hela tiden framåt. Spelare spelar längre och längre i sina karriärer. Men förra veckan, apropå någonting helt annat, så tittade vi ju på åldersstrukturen i SHE. Och det är alltså en spelare född på 80-talet. Alla andra är födda på 90-talet. Och där var det ju bara 4-5 stycken som var födda år 1990. Så att det är ju väldigt unga spelare i SHE, och det är inte så många som fortsätter så länge bland damerna. Men låt oss hoppas att åtminstone då våra två världsklassspelare i mitten nu, Blom och Lagerqvist, att de kan pusha det där lite längre fram och spela lite längre än vad vi har sett spelare tidigare göra.
Det hade ju en som var bra till ju, Lin Blom.
Helvete, vad bra att du sa det, Christian. Tjejslangen, som jag kallar henne.
Ja.
Fan, inte vad hon helt är olik slangen. Alltså. Nej.
Så grym alltså. Shit, vad bra.
Alltså, det är ju tentakler ju. Det är ju, ja. På tal om klyschor då. Men gud vad hon fångar bollar som hon egentligen inte borde kunna fånga ju.
Ja. Och skitviktig bakåt.
Ja, och
hon är ju Sveriges viktigaste spelare helt plötsligt. Lin Blom.
Ja, en komplett spelare. Och hon har väl några nya anbud framåt, va? Till de riktigt stora klubbarna, får vi gissa.
Ja, fast hon är den riktigt stora. Hon bytte ju nyligen. Eller hon bytte från, spelat många år i Danmark och gick till, det är väl Bayern Mare, tror jag.
Bayern Mare är det ju. Ja, absolut. Ja, det är verkligen inte kattskit.
Nej, men man vet väl inte riktigt vad det ska bli av dem, så att säga. Så jag tror att de gör någon slags nysatsning nu. Med lite nya, fräscha pengar.
Det är trevligt med fräscha pengar.
Ja, det är ju jävligt gött. Alltså.
Krille har ju bara gamla pengar.
Ja, så är det. Men att, så att, och deras liga och det där har ju varit väldigt begränsad, så att säga, nu under covid. Men de ska nog bli väldigt bra, Ayamare. Tror jag.
Ja, men då får vi se det så istället, att de bygger föreningen, eller i alla fall representationslaget, kring Lin Blom, ja. Och så kommer de bli jättebra.
Och sen liksom för lite grann, jag säger inte att jag har ett namn, men lite grann för dämpa oron, om du säger hur kommer det se ut de närmsta 2-3 åren. Vi kan ju ändå så här, jag tror inte att Bella Guldén kanske slutar, hon kanske säger att hon kör ett par år till, Robert kör på några år till. Om du backar bandet 3 år, så var det ju, då tänkte ju inte du att ja, men Lisa Petrén kommer nog vara given i landslaget om 3 år. Så det kan ju gå jäkligt fort. Vi har en 18-åring, eller vad är hon tillräckligt ner, som går på export nu, som är liksom Europas mest lovande i sin åldersklass. Hon har knappt gjort en hel säsong i SHE, och hon går utomlands till en jättebra dansklubb. Så det kan ju också gå fort, det här med att ja, det är väldigt ungt i SHE. Ja, men det kan också liksom rassla till bara, så har du en supertalang. Det är liksom, det vet vi ju inte.
Så att, nej, så är det. Jag är kanske onödigt dyster, men jag det har varit många så här tyckare som är lite halv inne i handbollen, typ Chris Härenstam och vem fan var det med? Jo, Leif Borg och några som är så himla entusiastiska för det här handbollslagets framtid. Och då har jag jag fattar inte riktigt vad det är de ser, men då borde man ju ställa frågan, vad menar ni med att det kommer se jättebra ut om några år med det här landslaget? För om jag menar att...
Jag brukar lyssna mycket på vad Leffe Borg säger, så jag är inte just det här fallet.
Men om de menar så här att vi ska vara med och slåss om guld och silver år ut och år in, då tror jag verkligen inte på det. Men om de menar att vi kommer vara mer stabila som femte, sjätte lag och ibland kunna utmana, då kan jag gå med på bilden.
Om vi pratar alltså så här, jag tror också att många av de här inte riktigt, de vet ju inte vad de uttalar sig om, och de kan ändå ha rätt för det. För Sverige, det kan se jättebra ut det här laget om några år, men de som säger det, om vi då tar Chris Härenstam och Leif Borg som exempel, de har ingen jävla aning, för de vet ju inte de har ingen aning hur det ser ut i Ryssland och Montenegro och Danmark och Norge, utan de ser så här, shit, sist jag gjorde en handbollssändning så var det 2012, och nu är tjejerna födda 97. Det här kommer ju bli skitbra om några år, men det är så här, ja, alla är födda 97 nu. Alla är födda, du är gammal om du är född 92. Så det är, ja, du får välja vilka du hoppar på där. Jag tror också Leif Borg, även om man har en historia av att ofta ha rätt, va. Så just handboll kanske han inte är det mest solida.
Nej. Jag kom på en till som jag vill lyfta. Jag tycker ju att Lundström är värd att lyfta. Jag tycker hon är jävligt bra bakåt, och det ska primeras bra
spelare. Helt enig. Och med risk för att blotta min egen okunskap här, Emma Färnis, skadad eller petad?
Petad, va? Petad. För att hon är, jag tror att hon leder skytteligan i tyska Bundesliga.
Och är petad?
Ja, jag tror det.
Det har inte skrivits några skandalrubriker om, va?
Nej.
Nättavisen.
Ta det här nu, Nättavisen. Gör det här till en grej. Det är kanske mer handbollskanalen grej. Ska vi ta det förresten att spelschemat var ju den där skandalen som hände i veckan. Sverige då var inställda på att spela mot Montenegro och spela den matchen på torsdagen, för det var det som hade kommunicerats efter att gruppen var färdig. Sen så fanns det en liten klausul i turneringsbeskrivningen, eller vad man ska säga, som gjorde att värdlandet skulle få spela på fredagen, och då kastades hela gruppen om. Så istället för att möta Montenegro på torsdagen så fick Sverige möta Danmark på fredagen. Och det är ju jätteskevt. Och alla som har lyssnat på den här podden mer än ett avsnitt vet ju att om det är någonting jag hatar så är det den här typen av orenheter. Att man tror att någonting ska vara på ett sätt, men så visar det sig vara på ett annat, och det är inte tydligt varför. Och i det här fallet då visste inte landslagsledningen till det. Johan Flink, den absolut i särklass mest profilerade handbollsjournalisten, gjorde det inte. Ingen i vår grupp gjorde det. Så alltså, att allmänheten skulle känna till det, det är ju liksom 0% sannolikhet. Så att vi har ett turneringsupplägg som ingen förstår sig på, och det är supersjukt.
Ja, och som Thomas Axner sa också, alltså liksom EHF hade på vilken dag det nu var, 2 dagar innan, satt upp schemat. Det här gäller för nästa omgång.
I matsalen.
Ja, precis så. Det här. I matsalen så var det en sån...
med klass 2B.
En sån word art. En sån word art, så svängda bokstäver. Och då stod det att Sverige skulle möta Montenegro. Liksom inte ens EOF var så här. Tänk nu på att det kan bli så att Danmark väljer att vara luffare här. Nej. Som de gjorde. Så fan, man hoppas att Danmark förlorar sista matchen så de inte går till semi.
Ja, det är de ju värda. Och vad är det här? För i grund och botten så gissar jag att det här har att göra med att man ville fylla arenorna då.
Yep.
Och det är bättre att spela, yep, på fredagen än på torsdagen då och bla bla bla. Men nu är det ju ingen publik. Att den klausulen, nej, ändå kickar in och blir aktiv, det är ju superskevt. Om det, vet du vilka som, om det inte är tv-grejer då, men jag vet inte fan om...
Nej, det är... För, nej,
inte,
det,
inte kan väl, utan att jag alls vet nu, men det är ju På spåret då. Inte i Danmark kanske, men jag kan inte tänka mig att tv är bättre på en fredagkväll än en torsdagkväll. Utan att ha någon...
Nej, det har med publik att göra. Och vet du vad som också... Vet du vilka som också inte längre är ett värdland, men som ändå kunde välja att göra detta?
Är det U-landet i väst?
Jag säger inget, I rest my case. Det var också så, ja men det här, det kan värdlandet göra, ja, men de är inget värdland, nej fan, vi glömde, vi lät det stå kvar, ni kan fortfarande göra det om ni vill, ja men då gör vi det då, vi som är så sköna och alltid gör allting rätt och riktigt.
Får jag också passa på att ta parti mot Handbollskanalen här? Vi brukar ju generellt i den här podden hylla Handbollskanalen, och vi tycker ju att det är jävla fin sajt och de har mycket matnyttigt där. Men här ställer de ju sig på förbundets sida och sa att ja, men alla känner ju till den där klausulen. Den kom ju ut 2019. Nej, Handbollsligan. Mm. Alla kände inte till den här klausulen. Den kanske stod
det
någonstans.
Är lite som...
Men precis som Max Ner säger, det är inget hyresavtal med 800 olika små grejer i ett kontrakt som man behöver känna till innan man köper lägenheten. Nej. Så att det i Axners fall då en omvandlad hyresrätt till en bostadsrätt eventuellt. Men
han är ju stark där, Thomas.
Verkligen, där formulerar han ju sig väldigt pregnant. Och ja, nej, där har ni fel, Handbollskanalen. Ni är snett på det.
Men du tänker att Handbollskanalen kanske är sådana som läser igenom avtalet innan de klickar godkänner på när de uppdaterar sin iPhone.
Du menar att samma sajt som rapporterar från den typ somaliska handbollsligan också läser det finstilta?
Precis.
Ja, det är nog,
det finns en anledning till att de är så här. Varför är 99% helt dumma i huvudet? Det här har vi vetat sedan augusti 2019. Hallå?
Det står ju i
deras matsal. Ja, de har satt upp i Handbollskanalens matsal. Ja. Tänk nu på att Danmark kommer ändra till fredag om de inte vinner gruppen.
Mm. Ja, nej, men där jobbar vi med lite olika strategier då, och metoder. Det kanske finns anledning för Thomas och mig att läsa lite fler klausuler i och för sig. Mm, det om det, ska vi hinna med lite handbollsligan, för vi har ju en stor snackis där i alla fall som vi måste beta av, och det är ju att RIK och firma Sota Ekelund går skilda vägar. Vissa har ju pratat om sparken, men det verkar ju snarare vara så att Sota Ekelund själva har sagt upp sig och frånsagt sig sina poster. Charlie, jag gissar att du har bättre insyn än de flesta i den härvan.
Ja, vet, alltså jag har ju i alla fall lite grann örat mot marken, och det är, men jag delar det, den uppfattning som du säger. Det är alltså den informationen jag har fått med, och den informationen som spelarna i laget har fått av sportchef, att det är Jasmin och Johan själva som har valt att kliva av. Och det, ja, det finns egentligen, jag ser ingen anledning att inte tro på den versionen. Så att det är liksom, jag köper det. Så att det finns egentligen ingenting mer att säga om det.
Mm, och alltid när en förening blir av med sina tränare, gör sig av med sina tränare, så kommer ju följdfrågan alltid då: är det rätt eller fel att byta tränare nu? Josef, vad tycker du om RIK just nu?
Ja, men alltså RIK spelar ju jävligt dåligt just nu. Det kan man ju inte komma runt. Och den omedelbara effekten vart ju inte direkt bättre efter den matchen de sen gjorde då mot IFK Ystad. Men om det är rätt eller fel, det tycker jag är svårt att spekulera i egentligen. Det som jag reagerar på, det är ju att de inte haft något alternativ på plats under en sån liksom intensiv månad som december ändå är. Nu vet jag inte exakt hur många matcher som RIK har, men att då väl klubbchef Tony Larsson eller en sportchef Tony Larsson går in som någon typ av interimtränare utan större erfarenhet som huvudtränare i handbollsligan i alla fall. I en så en månad där det står så många poäng på spel. Blir en intressant timing liksom, i alla fall.
Ja, det är ju alltid den stora kritiken mot föreningar som gör sig av med, eller i alla fall oavsett om det var så att Sota och Eklund själva klev av, så om RIK verkligen, verkligen hade velat att säga, ah, men ni måste vara kvar fram tills vi har hittat ett alternativ, då tror jag säkert att det hade gått att lösa, men det är ju alltid kritiken.
Ja, de har ju kontakt om inte annat.
Så ja, precis. Men, men så de har ju på något sätt har de ju sjabblat bort sina tränare utan att ha ett bättre, eller överhuvudtaget ha ett annat alternativ färdigt, och det är ju överlag ett underbetyg till en förening.
Ja.
Ingen vet det bättre än mig som följer fotbollsföreningen Sunderland i England nära. Alltså de gör så hela tiden, gör sig av med en tränare, men utan att ha en strategi om vad man ska ta för nytt nästa steg. Så mycket har inte Sota Eklund liksom underpresterat med det här spelarmaterialet. Alltså skulle de få, nu ligger de i och för sig sist då, men säg att de får 4 poäng till, ja då ligger de absolut inte sist längre, då ligger de på säker mark, så att det är inte långt ifrån att det skulle kunna se helt okej ut poängmässigt. Men jag vet inte, Charlie, vad säger du där? Vad får föreningen för betyg som inte har en tränare färdig?
Jag tycker det är en förmildrande omständighet åtminstone. Om det är så att det är tränarduon själva som kliver av. För det tyder ju ändå på att föreningen har räknat med dem.
Mm.
Och det kan ju vara en förklaring då till att det inte finns någon på plats. Sen tror jag inte heller att det dräller av vare sig tillgängliga tränare eller tillgängliga pengar i Reberslids IK. Man kan inte handla från den övre hyllan för att använda ett underbart uttryck som ofta återkommer i den här podden.
Mm. Även det är ett axneruttryck, va, tror jag.
Ja, men han är ju vass alltså. Han är ju vass. Nej, men alltså självklart kan man tycka det. Jag tror att det letas febrilt. Det rings mycket samtal. Det är svårt alltså. Och så här, man kan, det som Josef säger, det är jättesvårt att svara på om det är rätt eller fel. Eller så här, det är egentligen en intrikat fråga av vems fel är det. När en klubb ligger i RIK och gör, där de verkligen inte vill själva ligga och där ingen riktigt tycker att de ska ligga så långt ner, då finns det ju liksom bara en handfull alternativ att välja på. Man kan välja att inte göra någonting. Bara låta allting köra på. Och det är ju nästan så att man har gjort det ett tag. För vi har ju lite grann ringt i varningsklockorna ganska tidigt för RIK den här säsongen. Att fan, det ser inte riktigt bra ut. Man kan ju typ skicka 3, 4, 5 spelare. Det ser man inte så ofta. Om det skulle vara att det är några riktiga rötägg i truppen som förpestar alltihopa. Man kan kicka en tränare, eller att tränarna väljer att kliva av själva. Eller så kan man värva sig ur det. Det är ungefär de tre, fyra alternativ som finns liksom, för en klubb. Och det kan man resonera kring vilket man skulle valt. Det korta svaret, om det var rätt eller fel, är att det givetvis var rätt. Och det baserar jag på att om tränarduon själv känner att vi kommer inte längre med det här laget. Vi har uttömt vår bank. Vi tror liksom inte, vi kan inte dra några fler SU-rockarmen. Och vi känner inte att vi har förtroende från truppen. Ja, då är det ju 100% rätt att kliva av. Och därmed säger inte det enligt mig någonting om deras tränaregenskaper. För jag vet att de är dugliga tränare båda två. Men om man kommer till den punkten att man som tränare känner fan, nej, det här funkar inte. Jag känner inte att jag har trupper med mig. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Det är lika bra att någon annan får ta det här. Då är det svårt att säga att det var fel då liksom.
Ja, och man skulle ju också kunna spekulera i, och då vill jag undersöka, spekulera i, att det hade ju kunnat vara en situation där kanske då Jaspin och Eklund i det här fallet känner att okej, alltså om inte klubben värvar någonting eller om det inte händer någonting, så måste vi se till att det händer någonting och kliva av liksom. För att det är ju lite, alltså det, en sak som är helt säker, det är att det såg inte bra ut till sist, liksom, i framförallt matcherna i mot OB Helsingborg. Men även innan det, och att även om det är inte lätt att starta om från ny kula, och han sa det faktiskt lite bittert med facit i hand, med tanke på att han klev av några dagar senare väldigt bittert i en Simon-intervju inför OB-matchen mot OB hemma, att på frågan typ att det är så pass ny trupp inför året, och att han sa det, story of my life liksom. Mm. Att förutsättningarna var väl inte optimala, tyckte även de liksom. Men samtidigt så ska jag säga också att de borde ha fått ihop det lite bättre med den tiden som har gått nu. Alltså nu är det ändå december. Men ja, det blir spännande att se vad resultaten blir. Nu har de ju Guif och Önnered i kommande matcherna innan de avslutar mot Malmö.
Och innan dess ett litet uppehåll. Jag tror att de där matcherna är, alltså att den första är kanske 20 eller 21.
Ja, det är någon vecka eller en och en halv till nästa match.
Borde de borde ju ha en tränare på plats då.
Ja, eller det tror jag inte.
Nej, precis.
Jag tror inte. Jag tror att Tony Larsson och Henke Lundström kommer ta 2020 i mål.
Tror ni?
Ja, det tror jag. Det är ju bara, men de har 3 eller 4 matcher kvar. Jag tror inte det är mer innan landslagsuppehållet kommer.
Ja, men det kan ju vara de 3-4 avgörande matcherna för föreningens...
Jag tror inte att det är så här att vi har en tränare på G, men vi låter honom vänta lite. Jag tror bara att de inte... Jag har svårt att säga att de ska presentera ett namn. Utan jag tror att Tony och Henke kommer ta det här, de här 3 matcherna som är kvar. Men att de nog är ganska tacksamma för att det åtminstone är, om det är en vecka eller 10 dagar, från det här ohyggliga debaclet mot OB Helsingborg, där man gör 5 mål i första halvlek. Det blev inte riktigt den effekten på den här tränarrokaden som man ville.
Men får jag fråga?
Så jag tror att de kommer ta det i mål, liksom. Det är vad jag tror.
Jag frågar då, som har mindre insyn än er i hur en sån process fungerar. För jag tänker att det går ganska fort att sätta ihop en lista på åtminstone några namn man skulle vilja ha dit, liksom. Och sen så är det, ringer man och så frågar man så här, första namnet, vill du eller vill du inte? Och jag gissar att man ganska fort får ett ja eller ett nej. Det är inte så där att man behöver 3 dagars betänketid eller att man ska dividera om 1000 kronor hit eller dit, för att precis som du säger, Charlie, så är ekonomin kanske inte tillåter så här några större ekonomiska förhandlingar, utan man ringer väl någon med ett RIK och hjärta som man vet är en bra tränare, och så hör man så här, fan går det, och så får man ett ja eller ett nej. Att det, alltså jag ser inte vad som skulle vara skillnaden på att sätta dit en tränare den här veckan och efter nyår då? Eller vad tror du det är som de behöver göra på den tiden då?
Nej, jag tror det är just tid som du nämner. Att det, alltså att för när de har lyft på de 10 första stenarna och kanske fått ett nej, så måste de hitta 10 stenar till. Så kan det se ut. Och jag vet inte ens vilka de har varit i kontakt med eller inte. Men det är intressant som du säger med pengarna där. För det är ju verkligen... I normalfallet då, om det är en tränare eller en klubb som kommer fram till att vi kan inte ha den här tränaren, vi kickar honom, då är ju den tränaren, då får han fortfarande betalt. Man kanske köper ut honom för någon rabatt eller så, men liksom, det är i alla fall en kostnad för klubben. Jag vet inte hur det är om Jasmin Sota och Johan Eklund själva väljer att bryta sitt kontrakt, så borde det ju innebära att det frigörs löneutrymme. Ja. Det tycker jag låter logiskt i alla fall. Och då har man ju helt plötsligt större möjligheter att faktiskt kunna erbjuda en heltidstjänst och därmed kunna vända på lite större stenar än vad man hade kunnat annars. Sen vilka det är, alltså vi kan ju slänga ut ett namn som är, ja, det är logiskt att det namnet florerar, Magnus Bagan Johansson. För han bor i Östra Göteborg, han har för närvarande inget tränaruppdrag, har inte haft sedan han kom hem från, om det var med en...
Norge.
Han var i Norge.
Efter det, så var det. Precis, har inga tränaruppdrag nu och har ju ett framgångsrikt förflutet. Inte bara ett förflutet, utan liksom ett förflutet med massa SM-guld i klubben. Så jag förstår ju att det namnet dyker upp.
Jo.
Men jag vet också att det är ett namn som precis har fått en ny tjänst, ett nytt jobb i sin civila tjänst. Och det kanske finns en anledning till att han inte har hoppat på något annat lag sen han kom hem från Storhamar. Så det är liksom så här...
Ja. Och plus då att även om vi nu säger då att Bagan är ett namn som är uppe på tapeten och att han skulle vara sugen. Men ser jag att, liksom, att han kanske säger så här att jag är jättesugen för att mitt RK-hjärta bla bla bla. Men om jag ska kunna göra det ordentligt, då måste jag i alla fall vara anställd på 50%, säger vi. Alltså, så det är inte bara så att man, någon med hjärta gör någonting, alltså, och så gör man det gratis liksom. Men jag vet inte exakt, men ja, han har väl kanske inte barn, men ja, sådär. Han ska ju ha mat på bordet han också liksom.
Men där kan det också vara så, menar jag, för att använda det här högst fiktiva eller det här exemplet i vår lilla värld här då, att han, ja fan, jag har precis fått ett nytt jobb här, jag behöver lite betänketid, jag behöver ta det med min chef, kan vi hitta på någon lösning? Ja, inte innan torsdag, men vi kanske kan komma fram till något efter vi har ställt av de här tre matcherna. Ja, men precis, man vet ju inte, men man tänker ju i sin lilla så här snäv, man börjar ganska... Om man expanderar eller utvidgar den här cirkeln först ganska litet och sen så tittar man stort och så tänker man fan, ja men det är klart, de borde ju ändå ringa Bagan. De borde ju ringa Rustan, eller?
Ja, det borde de.
Ja,
borde de borde inte ringa Wislander också, Charlie, du som har haft
dem. Ja, de borde ringa Slangen. Precis. Så att, men
eller
Tjejslangen.
Ja.
Det ska hon liksom så här, ja, vad får jag i Bajama? Nej, men så att det är klart, det är ju the usual suspects naturligtvis som dyker upp. Jag tyckte själv att det var väldigt roligt när Stocken jag tycker inte att det var en konstig så här, tyckte det var konstigt egentligen. Han bara, jag tycker Erik så fort som möjligt borde plocka in Lars Bernhardsson. Jag bara typ, jag skrattade högt för mig själv klockan 2 på natten när jag var uppe och nattade om barn och läste den här tweeten samtidigt, för jag liksom vet att det är den sista gubben, tror jag, som skulle palla göra det nu. Och också så roligt, för det sätter fingret på Stockens syn på det här, att det är väl allas dröm, ja, att bli handbollstränare. Liksom så här, varför i helvete skulle Lasse göra detta? Liksom, som jag vet har ett skitbra jobb och har full rulle dygnet runt. Men
kan,
det är liksom
inte,
så här,
kan du inte berätta lite?
Jag vill bara plocka in en gubbe.
Jag vill alltid veta vad Lasse Bernhardsson gör. Kan vi inte få 2 minuter hur han har det?
Ja, men alltså det är absolut... Oh shit, vad det låter som att han har exklusiva grejer för sig. Men nej, det är han inte. Han är fastighetsförvaltare och har 2 kids och är tränare i liksom för sina barns handbollslag i Torslanda. Och alltså så här, det är bara dygnet runt.
Han är i karaktär, så att säga.
Han är i karaktär, ja, precis.
Gillar han att stå vid grillen?
Ja, det gör han. Ja, det han har det. Även byggt ett utekök nu så att han liksom kan bre ut sig rejält. Ja,
oerhört väntat.
Ja, nej, men det är härligt i alla fall liksom så här att det är bara att plocka in honom. Om han finns så är det bara att plocka in honom. För klart han säger ja.
Mm. Varför skulle inte han vilja sitta i en buss fram och tillbaka till Eskilstuna?
Precis, varför skulle han inte vilja göra det för precis det han har gjort hela sitt liv? Och så får han göra det igen nu utan att spela. Mm. Varför skulle han inte vilja göra det?
Nej, precis. Men det är härligt. Eventuellt då bli den med Erik och Hjärta som var med när föreningen rör från handbolls. Nej, det, alltså, för det är det man ska väga in med någon med Erik och Hjärta. Då har de ju en historik i klubben för att liksom ha skapat det hjärtat. Men att ta då sin plats, vilken plats den nu är då, den kan ju riskera att hamna en del svärta på det, även om det så att säga inte var ens eget fel då inom situationstecken.
Ja, nej. Det är som du säger, vi får se.
De borde ringa Diego Pérez Marne helt enkelt. Mm.
Ja, han hade fan
hunden eller människan?
Bägge två.
Ja. Och sen så, vi släpper det då, så var det väl inget mer som har hänt i handbollsliga, va? Det var någon match nere i Kristianstad, men den behöver vi inte ta jättemycket.
Och så var det en match i Varberg också som var ganska sinnesmäva, va?
Ja, det är ju också...
Det har väl varit typ 7 omgångar sedan vi sist pratade.
Ja, och såklart då går Varberg in och slår IFK Skövde i en match som...
ja, jag vet inte, den som på förhand kunde se hur detta Varberg kunde slå detta IFK Skövde, den människan vet ju mycket mer om handboll än vad jag någonsin kommer förstå.
Som att RIKs situation inte var tuff nog liksom. Måste Varberg börja vinna också.
Nej, precis. Tänk att sitta där och så ser man det då. Ja, fan, vi ligger ju...
Tänk att sitta i telefon med Bagan. Mm.
Vi har ju i alla fall Varberg efter oss. Nej, inte längre. Ja.
Bagan bara, kan vi höras klockan 7:15?
Jag vill se Mårten Damgård trolla upp IFK Skövdes försvar på läktaren först.
Ja, precis.
Usch, ja, så är det med den saken. Nu är det väl hög tid att runda av den här tillställningen och säga tack som fan för den här veckan, och vi återkommer ju nästa vecka och då blir det ju massa mer handboll. Då har vi ju en hel EM-turnering att sammanfatta också med semifinaler och finaler och allt möjligt där. Men ja, vad ska vi säga? Norge.
Vet ni?
Frankrike.
Ja, Norge säger vi.
Eller
säger
Norge, Ryssland. Norge, Frankrike. Norge, Ryssland. Eller Norge, nej, Danmark. Kan det vara så?
Var inte Danmark mitt bud? Jag funderade på det här.
Jo, du hade Danmark högt. Men det är ju så här.
Danmark.
Jag dosade Danmark. Men jag hörde det gick. Men Norge, alltså det är ju så här. Frankrike kommer ju vara supermotiverade mot Sverige. För att inte få Norge i semi. Mm. Så att Sverige kan ju bli de som ser till att Frankrikes gulddrömmar går om intet här, va? Annars så tror jag att det blir Norge i Frankrike.
Ja, så får det väl bli dem.
Mm. Vet ni att Kjell Höglund fyllde 75 i veckan?
Ja, såg det.
Mm. Apropå Kjell, så såg jag Pelle Kjell, tränare i Vinslöv, få duktigt med stryk mot Hammarby igår. Alltså. Herregud, återtåget. Oj, oj, oj.
Det här klipper vi också bort.
Jag såg honom också veva på sociala medier som vi... Ja, jag vet inte. Ja, nu låter vi Höglund ta över här. Mm.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.